Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Nisse Hellberg. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Rockmusiker. Det var inget jag vågade drömma om som yrke när jag var liten. Ändå är det just i egenskap av det som jag sitter här och pratar idag. Jag skriver, sjunger och spelar rocklåtar. Och idag tänkte jag berätta några grejer som fallit mig in. Men jag tycker vi slår an tonen direkt. Mm-hmm. Well, I've got a lover that moves my soul. He show a knows how to rock and roll. Cause he's a tough lover. Yeah, yeah, he's a tough lover. Woo! He's a tough lover. Det här var Etta James med Tough Lover och jag är Nisse Hellberg. Jag tänkte börja med att berätta om en grej som jag slutat med. Lagt av med alltså. Ja, det är inte sex eller snus eller något sånt utan mer om ett beteende. Och det har funkat rätt bra. Jag har inte haft så många återfall på senare år. Det handlar om en hemsk ovana jag har haft att utsätta andra artister. Ofta i loger eller vid scenkanter eller i barer för allehanda frågor. Frågor om allt en musiknörd som jag vill veta, men som artisten sällan är på humör att svara på. Det har blivit för många nattliga samtal som jag ångrat. Jag har gjort bort mig helt enkelt. Den stora skräcken när jag var liten, och i viss mån fortfarande. Så jag bestämde mig helt enkelt för att sluta. Jag skulle gå på konserten och nöja mig med det. Eller om jag spelar på samma festival eller något som något annat band jag gillar, inte söka upp dem, inte tjata, traggla och tråda. Och det har som sagt funkat rätt bra. Jag fick till exempel hälsa på Keith Richards i mitten av 90-talet och lyckades faktiskt låta bli att ställa en enda fråga. Och då talar vi om den i hela världen som jag kanske har flest frågor till. Det kunde i och för sig ha gått rätt illa. Det var Totta Näslund som presenterade oss och han sa till Keith något i stil med "Detta är Nisse och han spelar liknande musik som du." Och jag kände, nej, detta kommer inte att bli bra. Men Keith bara tog i hand, log och sa, keep up the good work och skynda vidare. Han gjorde väldigt tydligt att det fick räcka så. Ett proffs helt enkelt. Så från och med då någon gång kände jag mig hyfsat avvänd. Men en gång gick det snett. Det var i Stockholm, runt 95 tror jag. Och stället var Melody. Eller i alla fall i den lokal vid Stureplan där Melody låg. Vi var ett gäng som skulle gå se Mavericks. Ett rätt nytt amerikanskt band som jag tyckte var kanon. De blandade country, rock och pop med Tex-Mex och annan rootsmusik. Och sångaren Roll Mallow hade en fantastisk röst. Klassisk country men inte så lite Roy Orbison på toppen. Han skrev dessutom väldigt bra låtar, så detta var upplagt för en riktigt, riktigt bra kväll. Det blev det också, det kan jag säga redan nu. Nästan lite för bra till och med. Jag hade åkt upp med familjen och Susanne var med, så det var inte bara grabbarnas glada kväll. Men jag vet inte vad det var. Just den här helgen i Stockholm bubblade rejält inom mig och jag hade redan varit ute på lokal ett par kvällar. Man kan säga att jag var lite trött i tanken redan innan kvällen drog igång på allvar alltså. Väl på plats var vi ett glatt gäng med bland annat Mats Olsson som givetvis också upptäckt Mavericks. Där var så hans namn Christer Olsson, den långa trevliga skåningen som jag mest förknippar med Veckorevyn. Han var bland de första som uppmärksammade Wilmer X och han har alltid haft en given plats på min topplista. Middag före, hög stämning och öl i baren. Sen var det dags för bandet. Och de var precis så bra som jag hoppats. Det blev ett par timmar med musik jag verkligen älskar. Och jag får passa på att nämna att Mavericks fortfarande finns. De har kommit tillbaka efter några års uppehåll. Så ja, gå och se dem om ni får tillfälle. Jaja, när jag stod där och kollade blev jag speciellt fascinerad av instrumentet som basisten använde på några låtar. Han heter Robert Reynolds, det har jag kollat i efterhand. Och vid ett tillfälle plockade han fram en gigantisk akustisk basgitarr. Inte en ståbas alltså, utan en basgitarr. Jag tror det kan ha varit en så kallad gitarron som används i mexikansk mariachi-musik. Inget av detta visste jag då. Jag var bara uppslukad av detta fantastiskt vackra och coola instrument. Och jag bestämde mig genast för att en sån skulle jag också ha. Det har tyvärr aldrig blivit att jag köpt en. Mest för att de verkar rätt klydiga att spela på. Efteråt var stämningen fortfarande på topp med hej och hå i baren igen. En indikation på både stämning och promille var att jag framåt midnatt sågs på dansgolvet med Christer Olsson. Och då ska man veta att jag sällan dansar. Ännu mer sällan med män och så gott som aldrig med journalister. Och åtminstone inte manliga. Wanda Jackson med Funnel of Love. Efter en sällsynt session på dansgolvet pustade jag alltså nu ut i Melodies bar. Det var i detta läge det plötsligt kom fram en tjej med något på hjärtat. Hon jobbade på ett skivbolag och just den här kvällen visade sig att hon hade hand om Mavericks. Hon skulle se till att kvällen flöt på bra för dem. Visa vägen, öppna dörrar, fixa drinkar och mat och allt det där. Jag känner väl igen det. Jag har varit i bandets situation själv många gånger. Tydligen hade hon hört att jag var imponerad av basisten och hans instrument och nu ville hon presentera oss för varandra. Vis av erfarenheten tyckte jag inte det var någon lysande idé, men uppenbarligen var jag inte tydlig nog. Det kan ha berott på en kombination av min skånska och ett något sluddrigt tal. Nu stod jag plötsligt framför honom och efter några hello och how are you så föstes vi in i ett sidorum. Jag vill minnas att det var möblerat som ett konferensrum med borden ställda så där i rad längs väggarna. Det fanns säkert blädderblock med ställ och tuschpennor också. Lysrören var på för fullt och skillnaden mot atmosfären i baren utanför var monumental. Det som kunde passera som en lätt salongsberusning där ute kan jag säga kändes som något helt annat här. Jag kunde inte prata. Det blev några kopiöst ansträngda minuter. Det var bara vi två och promotion-tjejen och bord bort. Den enda som pratade var hon. Efter ett litet tag upptäckte att Reynolds hade en öl framför sig och jag tyckte att den som vill jag också ha. Eftersom jag hade svårt att få ur mig och tyckte att det var bäst att bara peka på hans öl och påkalla tjejens uppmärksamhet. Det gick så där. Jag försökte bli tydligare och vifta nu rätt ordentligt mot ölglaset. Då reagerade han. Titta inte på mig utan bara på tjejen och fråga: What does he want? Vad vill han ha? Då lutade hon sig sakta fram mot honom och viskade: I think he wants your beer. Jag tror han vill ha din öl. Utan ett ord eller blick reste sig basist Reynolds och lämnade rummet, tätt följd av tjejen från skivbolaget. Och där satt jag nu själv och begrundade ännu ett möte med känd musiker. Jag satt där till jag kom på att det fortfarande inte fanns någon öl. Men det fanns det i baren utanför. Flera stycken till och med. Här kommer Mavericks. Det här var Mavericks och Flaco Jiménez på dragspel med All You Ever Do Is Bring Me Down. Alla har vi saker här i livet som vi är mindre stolta över. Saker som ligger där och gnager som vi gärna skulle vilja ha ogjorda. Det finns en hel del i mitt fall, men en grej är hur jag var som barn och tonåring. Eller rättare sagt ett karaktärsdrag bland många som jag funderar på som jag inte riktigt begriper. I det stora hela var jag rätt snäll, skötte mig, skola och så. Ja, jag var till och med på gränsen till mesig ibland. Jag var paniskt rädd för våld och dessutom ville jag inte stöta mig med mina föräldrar. Vilket gjorde att jag mest satt hemma. När kompisarna drack mellanöl och gick på diskot på Djupadals fritidsgård, ja, då satt jag hemma. Det var ju ändå Hylands hörna och helgonet på tv. Jag var heller aldrig någon som ryckte vingarna av flugor eller kastade sten på katter. Desto märkligare då detta drag, denna mörka karaktärsfläck. Något som nästan snuddar vid jobbiga ord som mobbing och penalism. Det kanske kom av att jag var sladdbarn och rätt mycket ensam. Jag kan inte skylla på mina syskon för de var nästan alltid snälla mot mig. Men kanske ville jag ändå ta ut någon frustration över vad minst. Ta ut det på andra som var ännu mindre. Eller så är det bara som vi människor är. Tråkigt i så fall. Bland de första jag lekte med var en grannpojke som hette Gösta. Han hade en lillebror som vi ibland hade så att säga kul med. Förutsatt att mamman inte var hemma. En gång spikade vi in honom i en gammal skänk de hade kasserat och stoppat undan i källaren. Kan också ha varit något slags tv-möbel. Det var i alla fall jävligt trångt. Där fick han sitta alldeles för länge. Det tyckte jag var kul och jag brukar ringa till Gösta och fråga: kan vi inte ha lyn med din lillebrorsa? Lyn, det betyder kul på malmöitiska. Pappan i huset var märklig och han brukar straffa sin äldste grabb mitt framför ögonen på mig. Detta var absoluta höjdpunkten. Han tog tag i Göstas öra, släpade ut honom och läxade upp honom i rummet bredvid. Då låg jag skratta så tårarna rann. Gösta hade något slags övertag på mig. Ibland ville han leka, ibland inte. Ibland gick han bara hem. Då blev jag ensam igen. Alltså var jag på något sätt beroende av honom. Kan du förklara så? Och den där lilla killen hos min mormor i Jo, där jag brukar vara på somrarna. Honom låste in i morfars vedbo. Men värst var ändå när jag sköt honom mellan ögonen med en spik. Det var med slangbälla och de var laddade med en märla, en sån där dubbelspik. Det kunde ju gått hur illa som helst. Jag blev panikslagen, livrädd att han skulle skvallra. Sen övergick det till att jag skämdes. Men den bestående känslan efteråt var ändå feg av att. Jag kände skam för att jag blivit rädd och blivit påkommen istället för vad jag egentligen hade gjort. Sen var det gudskelov inga fler fysiska övergrepp vad jag minns. I tonåren och i skolan där jag gick handlade det mest om verbal krigföring. Jag nämnde mobbing innan men jag vill direkt säga att varken jag eller någon i min klass ägnar sig åt sån där mobbing man ofta ser på film. Där det står en hel hög och hejar på en stor buse som pucklar på någon stackare. Så kanske var det inte mobbing överhuvudtaget. Det vi ägnade oss åt var alltid riktat inom vår egen grupp. En utvald krets som mest av allt var kompisar. Jag var aldrig coolast i klassen. Inte bäst på fotboll eller något annat. Och ingen jag tror någon såg upp till precis. Men jag var okej. Topp 3, 4 kanske. Och lyckades balansera och ha rätt bra betyg med att ändå räknas som hyfsat tuff. Jag gick 6 år i samma klass från mellanstadiet till högstadiet. Och jag tippar att vi var 7-8 killar som höll ihop och så att säga gällde. Det var vi som bildade klasslag i fotboll och handboll och som satt på fritidsgården och drack Coca-Cola med ostmackor. Det fanns en annan kategori i klassen. De tysta, de som ingen av oss brydde sig om. Jag minns en tjej som jag aldrig sa ett ord till på 6 år. Och den tjocka killen som luktar svett och som alla undvek till varje pris. 1 år, 2 år i alla ämnen. Ingen reta honom. Ingen överhuvudtaget tilltala honom. Var inte det den egentliga mobbingen om man tänker efter? Så det var alltså inom detta kompisgäng de verbala trakasserierna pågick. Och där det visade sig att jag hade talang. Jag är onekligen en viss begåvning att uttrycka mig, vilket jag har haft stor nytta av som textförfattare. Ja. Jag vill till och med påstå att det mesta beröm jag får är just för mina låttexter. Kan det vara så att det var denna begåvning som visade sig här på ett dunklare och mycket mindre hedrande sätt? Det var rätt utstuderat. Om en kille till exempel var lite liten och knubbig, fanns det 1000 sätt att påminna honom om det. En grej var att varje gång det delades ut en ny bok eller häft i klassrummet var det första vi gjorde att leta efter bilder. Där fanns alltid något kul. Om det fanns någon bild på en fet tant eller en gris eller något så skickade vi omedelbart lappar till varann med bokens sidonummer. Bläddra och bläddra och alla visste vem det syftade på. Allmänt fniss i bänkarna, utom hos den knubbige. Fan vad ni är löjliga och barnsliga, försvarade han sig med på skolgården. Och det var just det som var meningen. Ju mer infantila var skämt var, ju taskigare, sårande och kränkande. Och jag var rätt bra på den här tekniken. Det här plågar mig fortfarande. Men fan var jag? Vem är jag? Men det finns också som bakgrund till en fantastisk liten historia från min skoltid. En händelse som jag faktiskt är riktigt stolt över. Det här var Send Me a Postcard med Shocking Blue och sångerskan Mariska Veres. En kanonlåt och en stor hit just vid den här tiden som jag pratar om nu. Vi hade en kille i klassen som hette Stoffe Hansson. Han var en av dem vi var på allra mest. Retade, trackade honom ständigt. Anledningen? Han var lite tjock. Inte med dagens mått mätt kanske, då fetmaepidemin drar som en farsot över världen. Men då, tidigt 70-tal, var han definitivt att betrakta som i alla fall småfet. Men Stoffe, som förresten hade väldigt snälla ögon, var så rätt kagig, kaxig alltså. Han kunde säga ifrån, åtminstone ibland, och dessutom har han rätt lyn. Han var alltså inte en utanför vår grupp som vi gav oss på, utan en i gänget. På något sätt tyckte vi kanske det var okej att tracka honom eftersom han ändå föredrog att umgås med oss. Kunde vara så att han till och med gillade vår behandling. Givetvis inte. Men för 11-12-åringar var inte det lika självklart. Jag hade gått i samma klass som Stoffe redan på lågstadiet. Då gick vi i en liten skola, där man rena idyllen, som en gammal sagobok med bara två klasser och en snäll fröken som ringde en stor klocka när rasten var slut. Där minns jag inget annat än att de flesta barnen var vänner för det mesta. Inga taskigheter, inte mot Stoffe heller. I mellanstadiet blev det ny skola och ny klass för mig. Sånt är ju alltid jobbigt, speciellt som jag nu skulle börja på Bergaskolan, den stora skolan. För mig var den både mytomspunnen och ökänd, mest på grund av att mina äldre bröder hade gått där och berättat massor med historier. De var många, om galna lärare och cyklar som hissades upp i flaggstången. Bergaskolan hade till och med varit i TV på grund av alla problem. Någon lärare hade kastat en hyvel efter en elev, eller om det var en rubank. Nästan inga av mina gamla klasskamrater hamnade i den här klassen, inte Stoffe heller. Men alla visste vem han var. Han var en tydlig profil i kvarteren och dök ofta upp på lekplatsen när vi skulle spela landhockey och sånt. Det lustiga var att jag uppfattade honom lite som självutnämnd kung över alla småkillar i grannskapet. Han bossade rätt rejält och skrek ut order från sin minicykel med rocketstyre. Den behandling han fick av jämnåriga tog han väl igen på de yngre. Jag anpassade mig trots allt rätt väl i nya skolan och årskurs 4 blev ett bra år med nya vänner. Jag hade trivts bra i skolan förut och det fortsatte här. I slutet av sommarlovet kom alltid den där speciella känslan inför att börja skolan igen. Träffa kompisarna igen och man var alltid lite blyg. Den stora grejen var ändå om det skulle komma något nytt i klassen. Tänk om det var någon snygg tjej. Detta fick vi aldrig reda på från första dagen på den nya terminen, på uppropet. Och så var det även nu när vi skulle börja femman. Efter det första nervösa fnissandet satt vi där som ljus och lyssnade på frökens prat om vad den nya årskursen skulle innebära, om lov och läxor och allt möjligt. Så småningom kom till punkten vi alla väntat på, presentationen av de nya. Dramaturgin var utstuderad. Nu ska jag presentera en ny elev, sa hon. Öppnade dörren till korridoren och viskade, du kan komma in nu. Det pirrade i magen och spänningen var total. Här är vår nya elev, han heter Stefan Hansson. Det var Stoffe. Till ett öronbedövande, åh nej, ledde stackaren med de snälla ögonen in i klassrummet, fullständigt pionröd i ansiktet och med ett fåraktigt leende på läpparna. Vår besvikelse var monumental. Inga nya snygga tjejer, bara gamla Stoffe. Fördelen var ändå att Stoffe snabbt kom in i klassen. Vi kände honom ju redan. Han fick nu sin roll som kombinerad en i gänget och hackkyckling. Han var definitivt inget ljus i klassen, men han kämpade på. Framförallt kämpade han med att accepteras av oss andra. Idrott var inte heller en starka sida, men han var ändå alltid med när det skulle spelas fotboll. Givetvis alltid sist var när det skulle delas upp. Jag minns en gång när vi skulle spela klassmatch i handboll. Det var den nybyggda sporthallen precis bredvid Limhamns idrottsplats. Handboll var inte precis min favoritsport. Mycket på grund av att vi spelade med riktiga bollar som var alldeles för stora. Det kanske heter seniorbollar. Och våra små händer fick aldrig grepp om dem. Man fick liksom fösa iväg dem för att få ett tidsskott. Nu var vi mitt uppe i en brinnande match och Stoffe var inne på planen. Han gjorde inte mycket nytta, men jag antar att vi var ont om folk. Det var därför han fick vara med. Det var rätt jämnt och böljande spel som det heter. Plötsligt får Stoffe bollen någonstans på mitt plan och till vår fasa ser vi att han gör sig beredd att skjuta. Flera av oss skriker nej! Men Stoffe har redan bestämt sig. Med något slags diskusliknande rörelser svingar han runt som Ricky Bruch och slungar iväg bollen. Den går från halva plan alltså i en magisk båge och borrar sig ner i krysset. Helt otagbart för målvakten, 1,50 hög. Finger Poppin' med Tina Turner, Ike och Tina Turner. Nu hyllade Stoffe givetvis som en hjälte och vi dansade segerdans runt honom i flera minuter. Men sen var det ganska snart som vanligt igen. Som vanligt innebar alltså att vi kallade honom fete, pia med pattarna och annat sånt som anspelar på hans kropp. Ja, det kan inte ha varit lätt. Så här såg det ut under de 5 år vi gick tillsammans på Bergaskolan. Men när vi kom upp på högstadiet blev allt hårdare. Jag är inte hårdare mot Stoff alltså, utan i största allmänhet. Ingenting var lika oskyldigt längre. Råkar man säga fel sak till fel person kunde resultatet bli katastrofalt. Jag blev själv misshandlad vid ett tillfälle och ledde till att jag blev mer isolerad och jag faktiskt lite kufisk. Fast det är en annan historia. I alla fall, någon gång i nian tror jag, nåddes vi en dag av beskedet att Stoff hade sagt just fel sak till fel person. Hans tuffa attityd i det egna kvarteret hade gått snett och nu var han riktigt farlig individ ute efter honom. Gamen. Gamen var en ökänd dropout. En typ flera år äldre än oss. Han troligen hade gått på skolan förut men jag fick aldrig någon klarhet i det. Han var totalt asshole. En tindersniffande galning med långt ljus stripigt hår. Alltid klädd i en gammal skitig afghanpäls. När han och hans polar dök upp gick man omvägar på hela kvarter. Det var bara en sak som gällde för dem. Bråk och jävelskap. Rent terror alltså. En gång lär de ha kommit in på skolan och slatt en lärare sönder samman som hämnd för någon gammal oförrätt. Nu skulle gamen pryla Stoffe. Och det var alltså inte några snytingar som väntade utan misshandel. Och det som hände nu var faktiskt ett av de största och tydligaste uttryck för ren solidaritet som jag har upplevt. Vi retar Stoffe, vi hackar på honom, trackar honom och kanske till och med ibland mobbar honom. Usch. Men han var vår Stoffe. Ingen hade såklart uttryckt det så, men det stod klart nu när någonting på allvar hotade. Rör inte vår kompis, rör inte Stoffe. Ryktet hade gått att det skulle hända en speciell dag. På eftermiddagen efter skolan. De timmarna brukar vi hänga på fritidsgården så det såg ut som det var här det skulle hända. Det skulle inte vara några problem för gamen och hans gäng att bara gå in där och hämta ut Stoffe. Alternativt vänta på honom utanför när det stängde och han skulle ta sig hem. Det var inte så att vårt kompisgäng tillbringar tid på fritidsgården på något organiserat sätt. Ibland var vi många där, ibland bara någon eller ett par. Men nu kom vi överens om att vi alla måste vara där och hjälpa Stoffe. Vi placerade honom längst in i kaféet bredvid jukeboxen. En supersnygg Wurlitzer 2300 från 1959. Ja, den var gammal redan då. Men nu fick den slita ont med glamrock och 10 topphits. Sweet Slade och Les Humphrey Singers och Melodifestivallåtar. De gick från morgon till kväll. Inklämd bredvid den satt nu Stoffe. Livrädd med en Coca-Cola och en ostmacka. Gamen var på gång. Vi hade fått rapport om att både han och hans gäng synts i närheten. Bortåt Hylje kyrkoväg tror jag, eller vid skolgården. Det fanns minst 3 ingångar till fritidsgården. Och där placerade vi nu ut vaktposter. Medan andra sprang runt och spanade i alla fönster. Såg någon gamen? Har ni sett han? Vad personalen, ledarna på fritidsgården gjorde åt saken minns jag inte. Men det var tydligen ingen faktor vi räknade med. Ingen hjälp därifrån alltså. Tiden gick och för de utposterade vakterna rapporterades inget intrång. Någon hade sett gamen på håll, men tydligen hade han inte vågat sig riktigt nära. Jag önskar på ett sätt att historien haft ett mer dramatiskt slut, men faktum är att allt bara rann ut i sanden. Vilket då naturligtvis var jättelyckat. Vår taktik att förskansa oss mot belägringen var en defensiv triumf. Stoffe kom därifrån helskinnad. Målet var nått. Vad jag vet kom det inga repressalier efteråt heller. Kanske var gamen så kallade attention span så kort att han glömt allt dagen efter. Tin har ju vissa bieffekter. Så, Stoffe Hansson påminner mig alltså om det allra värsta från min skoltid. Det jag mest dåligt samvete för och som jag innerligt ångrar. Men också det bästa. En liten solskensepisod om kompisar och solidaritet. I många år efter gick jag fundera på vad som skulle hända om eller när jag träffade Stoffe igen. Skulle han vara en loser eller helt okej? Han hade ju inte så bra betyg och så. Men mest av allt funderade jag på hur han skulle se på den här tiden på Bergaskolan och hur vi behandlar honom. Om han skulle anklaga mig. Och den dagen kom såklart. Det var på gatan där jag uppväxt i Limhamn någon gång på mitten av 80-talet. Jag var på väg att hälsa på mina föräldrar tror jag. Där kom han gående mitt emot mig. Stoffe Hansson. Mötet blev inte riktigt vad jag väntat mig. Stoffe var på lysande humör och riktigt glad att se mig. Han var klädd i en sån där tredelad snajdig kostym som man mest ser på film. Lite grosshandlar sådär. Ja men hallå Nisse, kul att se dig. Jag har hört dig på radio och verkar ju gå bra för dig. Han pratade nästan till mig som om han var vuxen och jag inte så vuxen. Det gick lysande för honom. Ja, egen firma nere vid hamnen nu. Livsmedel, import, export och sånt. Okej. Okay. Själv varvade jag rockmusik med A-kassa. Där stod vi och pratade tag och skilde sen som goda vänner. Tydligen blir inget som man tror. Man kan inte veta någonting. Jag var helt förvirrad. Nu för tiden träffar jag Stoffe ibland när jag är på MFFs matcher. Han sitter några rader upp. Han är alltid lika vänlig och glad och tycker det är kul att prata med mig. Och ja, jag tycker det är kul att prata med honom. Och han har fortfarande väldigt snälla ögon. Men det är något som hugger i bröstet när jag ser dem. När jag tänker på vad han fick utstå. Och så ser jag honom framför mig och han sitter där längst in i kaféet. Coca-Cola, ostmacka och så rädd. Det var säkert denna låt som kom från jukeboxen. Lynn Anderson med Rose Garden. Där är sommar i P1 och jag heter Nisse Hellberg. Och bland de vanligaste frågorna jag får är hur går det egentligen till när du gör dina låtar? Gör du musiken eller texten först? Och så vidare. Jag brukar förklara så gott det går om det hantverksmässiga och det tekniska. Men det är svårare att förklara processen, den underliggande motivationen. Och vad det egentligen är som gör att man vill hitta på egna låtar. Jag har tänkt väldigt mycket på det genom åren och det enda jag kommit fram till helt säkert är att fantasin spelar en väldigt stor roll. Ja, detsamma gäller såklart alla former av konstnärligt uttryck, fast i mitt fall handlar det om musik. Men från början var det lika mycket och faktiskt mer teckning som gällde. Som liten ritade jag ständigt och jämt och fick ofta höra hur duktig jag var. Jag är ändå uppe i 20-årsåldern var detta tecknandet det enda jag var riktigt bra på. När så småningom gick upp för mig att jag i själva verket var högst medelmåttig infann det sig såklart en kris. Ett antal refuseringar från konstskolor och annat gav besked om att jag nu skulle se mig om efter något annat att göra. Men vad? Gudskelov kom musiken och bandet Wilmer X som en räddande ängel och jag känner mig lyckligt lottad att jag fortfarande kan ha musiken som levebröd. Men nu var det låtarna som gällde. Och den där mystiska driften att göra egna, inte bara nöja sig med andras. För det finns ju hur många musiker som helst, de flesta skulle jag tro, som tycker det duger gott och väl att lira och lära sig andras kompositioner. Plocka ut varenda riff av Stones, Creedence eller Nirvana eller vad det nu kan vara. För mig har det aldrig varit grejen, och faktum är att jag kan nästan inga låtar som andra har skrivit. Jag borde naturligtvis åtminstone känna till ackorden till låtar jag bokstavligen hört tusentals gånger. Get It On med T-Rex, Cruel to Be Kind med Nick Lowe och allt med Ramones. Men nej, jag får sätta mig med gitarren och lista ut dem från början varje gång. Om det skulle behövas, det vill säga. För jag har egentligen inget intresse. Jag vill spela mina egna grejer. Jag levde i en fantasivärld när jag var liten. Jag inte alltid alltså, jag var nog rätt närvarande för det mesta. Men jag hade väldigt mycket fantasi. Och de flesta av mina lekar gick ut på att bygga upp parallella världar. Jag var sladdbarn och ensam mycket, vilket underlättade tillvaron i låtsasvärldarna en hel del. En värld var inspirerad av tv-serien Mannen från Ankel, min absoluta favorit. Jag gjorde en egen variant, lekte ensam och hittade på handlingen själv. Det var mest action, någon jagade någon och låtsas i engelska hela tiden. Hands up you brethren! Jag visste att ett riktigt avsnitt var 50 minuter, så det lekte jag också i 50 minuter. Fram och tillbaka på cykel mellan vårt sommarhus och min fasters som låg några 100 meter bort. Sen kom fotbollen. I timmar spelade jag låtsasmatcher med mig själv. På gräsmattan och inomhus i full tid, 2 halvlekar gånger 45 minuter med paus, det vill säga i 1 timme och 45 minuter. Jag körde ett helt seriesystem, klippte ut dagens allsvenska matcher i Sydsvenskan och la lappen på altanen. Därefter hade jag någon sorts sportextra för mig själv och spela alla matcherna. Jag kommenterade också och pladdrade på, plus att jag gjorde publikljud. Det var något slags väsande läte som min brorsa hade väldigt kul åt. Ja! Man undrar ju vad grannarna tänkte. Vi hade en älskad familjemedlem, vår hund, som tyvärr också la sig i spelet. Framförallt kommer jag aldrig att glömma hur det kändes att trycka ner min bara fot i en av de varma högar han lämnade efter sig i trädgården. Men när jag var klar gjorde jag upp tabellen och lyssnade på riktiga sportextra för att höra hur det gick för Malmö FF. En märklig grej var att om det riktiga MFF spelar hemmamatch så spelar mitt MFF borta. De kunde ju inte spela på samma plan, eller? Ja, på något sätt fanns det tydligen en koppling mellan de olika världarna. Jag var ju väldigt intresserad av pop också, så självklart byggde jag upp även en sån låtsasvärld. Jag minns jag tog en av mina bröders Beach Boys-singlar, Sloop John B, med den där gul-orangea 60-talsetiketten från Capitol och klistrade min egen hemmagjorda etikett över. Sen snurrade jag igång gramofonen, skruvade ner ljudet och sjöng själv. Inte Sloop John B alltså, utan en egen låt, självklart. Här kommer inte Sloop John, men en annan låt som måste ha något slags världsrekord i bra pophantverk. Det här var Jackie the Shannon med When You Walk in the Room, en låt hon skrivit själv. När jag var 11-12 började jag spela gitarr, och då började jag också mitt låtskrivande på allvar. Eller, det kanske inte var så på allvar egentligen. Men vi var ett par kompisar som hade kul med våra bandspelare. Gjorde låtar och små låtsasprogram och både det ena och andra. Sen lyssnade vi och skrattade så tårarna rann. Man kan kanske säga att vi lekte 10 topp, lekte svensktoppen, vi lekte musik. På samma gång som det var viktigt att vi gjorde egna låtar var det viktigt att de passade in i vår fantasivärld. En värld som var en spegling av den riktiga. Våra låtar måste alltså likna de riktiga vi lyssnar på och gillar så mycket. Och på många sätt känns det som ingenting har hänt sedan den här tiden. Både metoden och framförallt skälet att göra musik är de samma för mig nu som de var då. Ja, man får naturligtvis bortse från det rent hantverksmässiga, hur man konstruerar och arrangerar verser och refränger och sånt. För förhoppningsvis har jag lärt mig något genom åren. Men så här, när jag hör en bra låt på radio, kan vara ny eller gammal, då växer instinktivt mina öron och jag rusar mot högtalaren. Tyst, tyst, jag måste lyssna. Där fanns någonting, någonting jag gillar som jag vill lista ut. Hur gjorde de där? Antagligen köper jag sen plattan och sätter låten på repeat tills den har sjunkit in. Men sen kommer skillnaden. Många andra skulle nog nöja sig med att lära sig låten. Men hela grejen för mig är att göra en likadan. Nej, inte likadan förresten, men liknande. Väldigt, väldigt många av de låtar jag gjort har sitt ursprung i det här. Oavsett hur likt resultatet sen har blivit den ursprungliga inspirationskällan. Nu kan man ju invända och säga att med den metoden kan man ju knappast göra något i grunden nyskapande. Och det är helt rätt. Men jag har aldrig varit intresserad av det. Experimentell musik är det tråkigaste jag vet. Det finns ju inga ramar, inget spel, ingen lek att följa. Det här är naturligtvis helt min personliga smak. Inget som jag på något sätt kräver att andra ska tycka eller hålla med om. En klok person, glömt vem det var, sa en gång att många av de största artisterna är de som har misslyckats med att kopiera sina idoler. Och tänk själv, om de lyckats hade Bob Dylan varit en kopia av Woody Guthrie och Rolling Stones låtit som ett barband från 50-talets Chicago. Och vem hade haft någon större glädje av det? Istället lyste deras egna personligheter igenom och efterhand förstod de att poängtera just detta istället. Jag kan naturligtvis inte på något sätt jämföra mig med vare sig Dylan, Stones eller någon annan riktigt stor artist, men jag tror att resonemanget i viss mån gäller även på ett lägre plan. Jag är inte jätteorolig för att tas för en ren kopia. Dels för att jag inte kan spela eller sjunga som någon annan, men framförallt för språket. Jag sjunger mina egna texter på svenska och skånska. Och det gör det inte jättemycket att själva musiken är strikt traditionell. Kombinationen gör det till något intressant. Ja, det är i alla fall min förhoppning och min plan när jag sätter mig med gitarren, pennan och anteckningsblocket. Den första konserten någonsin med Wilmer X, för över 37 år sedan nu, börjar med en låt som heter Lilla blomma. Den hade jag skrivit. Och de första textrader som mötte publiken var dessa. Hej min lilla blomma, nu kommer jag och surrar för dig. Hej min lilla blomma, nu kommer jag och surrar för dig. Jag har så mycket pollen och nu vill jag gnida av det på dig. Jag hade en bit kvar till Grammis. Men det fanns en annan låt, en ballad som jag inte tror vi spelar på konserten, bara på repen. Jag har gått och grubblat på den av och till genom åren och tänkt, var inte den rätt bra och avancerad för att vara så tidig? Ja, så har man glömt det och inte tänkt mer på det, men som sagt, då och då har den kommit tillbaka. Tänk om man skulle kolla upp om det var något där. Det har aldrig blivit av förrän nu. Inför det här programmet har jag gjort slag i saken. Den finns på en gammal inspelning från replokalen, men ljudet är så dåligt att det knappt går att höra vad vi spelar. Ännu mindre kan man urskilja någon text. Men till min lycka hittar jag en textlapp längst ner i byrålådan. Och med den plus inspelningen kunde jag bena ut låten. Lite av ett detektivarbete. Så här, för första gången på 37 år och troligen första gången inför publik överhuvudtaget, kommer de svarta moln. Med nödrim och andra skavanker på köpet. Skriven av en 18-åring som knappt lär sig spela och definitivt inte sjunga. Men med mycket vilja och fantasi. Vi får se hur det här går.
Sol och himlen är blå, men på min kammare är färgerna grå. Jag ser inget av grönskande träd, för jag har stora svarta moln i min själ. Min gardin. Den är nere, bort med allt solsken. Jag vill inte se det. Jag är fjättrad, mitt svårmotsträd. För jag har stora svarta mål i min själ. Sluter mina ögon. Du kan känna, du kan höra, du kan jag se. Då förnimmer mina sinnen de former av en flicka som jag aldrig, som jag aldrig, som jag aldrig, aldrig mer får se. Som jag aldrig for sig. Som en tår på min kind tar min livsglädje slut. Den formas och faller men ebbas ännu ut. Jag är en skugga i en meningslös värld. Med stora svarta moln i min själ. Men när jag sätter mig ner och sluter mina ögon, då kan jag känna, då kan jag höra, då kan jag se. Då förnimmer mina sinnen de former av en flicka som jag aldrig, som jag aldrig, som jag aldrig, aldrig mer får se. Som jag 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 aldrig, aldrig mer får se. Som jag aldrig, aldrig mer får se.
Det var Svarta moln, en av mina tidigaste kompositioner från 1977 närmare bestämt. Hoppas det gick. Och det var New Orleans soldrottning Irma Thomas. Save a little bit for me. I sommar fyller vår yngsta dotter Ella 18 år. Stora syster Hanna som är 5 år äldre har flyttat hemifrån sen något år. Hennes rum ska nu göras om till något slags gästrum. Det innebär att väldigt snart har Susanne och jag inga barn längre. Barn som är minderåriga alltså. Sådana där små man måste ta hand om. Utan tvekan ett vägskäl i livet och naturligtvis är man både glad och stolt. Men är man melankoliskt lagd som jag känns det rätt tufft, det måste jag erkänna. Jag skulle helst vilja ha dem kvar en av varje årgång, som 1-åringar, 2-åringar, 3-åringar och så vidare. Och så lite extra länge med 4-5-åringarna. Jag tycker det var en härlig ålder. Det var allt pappa gjorde rätt och dessutom passar min humor som allra bäst då. Men nu står vi där som stolta föräldrar och tittar på varandra. Så har det gjort. Men så snabbt det gick. Jag tror vi delar den känslan med väldigt många föräldrar. Jag tycker det känns lite som slutscenen i den gamla tv-serien på farligt uppdrag. Mission Impossible. Avsnitten slutar ofta med att skurken var oskadliggjord agenterna lämnar byggnaden, blev upplockad av en skåpbil som rivstartade och får iväg i skymningen. Så frös bilden, bildtexterna började rulla och Lalo Schifrins klassiska låt drog igång. Dun, 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 dun. Ja, ni vet. Uppdraget utfört, allt väl. Ja, här står vi som sagt, Susanne och jag, med uppdraget utfört. Det ligger givetvis helt andra uppdrag att vänta och det kommer förhoppningsvis nya också. Men vad och hur? Jag får erkänna att jag känner mig rätt förvirrad. Men att vi har vuxna barn nu är en sanning. Och sanningar måste sjunka in. Men ibland sjunker de inte in utan träffar en med full kraft och borrar sig rakt in i hjärtat. En sån känsla drabbade mig för några år sedan. Jag tror inte någon runt mig ens märkte det och platsen var något otippad. Belize City, den största stan i Belize. Många vet inte vad Belize är, om det är en stad eller ett land. Ännu mindre var det ligger. Jag får erkänna att jag hade inte full koll jag heller förrän vi kom dit. Susanne hade forskat lite och kommit fram till att det skulle vara ett lämpligt resmål för familjen mitt i vintern. Vi har alltid gjort lite längre resor då och då med några års mellanrum för att se solen och ännu viktigare världen. Och för protokollet, Belize är ett litet land som gränsar i norr mot Mexiko. Det ligger vid Karibiska havet och just det är hela anledningen till att man åker dit. Det är ett relativt ungt och lugnt land som håller på att bygga upp en turistindustri. Våra 2 veckor där blev precis vad vi hoppats på. Sol och bad för de som gillar det. En öl i skuggan för mig. Den här resan skilde sig från alla andra familjen gjort framförallt på ett sätt. Hanna skulle inte följa med. Hon var stor nu. Hade klarat gymnasiet med bravur. Jobbat ihop pengar och ville nu ut och resa själv. Precis som så många andra ungdomar nu för tiden. Hon hade valt att resa helt själv till Mellanamerika där hon nu skulle luffa runt och se sig om. Och naturligtvis togs inte det beskedet emot helt utan friktion i vårt hem. Vad fan, sa jag vid något tillfälle. Där är ju livsfarligt. Varför inte Rivieran eller Spanien? Tyskland? Jag började studera hemsidor med brottsstatistik för världens länder och kom väl fram till att mina farhågor var något överdrivna. Förutom för vissa länder som verkar vara just livsfarliga. Jag tyckte ändå hon kunde tänka över sitt beslut. Men inget kunde rubba henne och gudskelov kan vi nu i efterhand konstatera att det blev inte så mycket med själva luffandet. Hon hittade ett favoritställe i Nicaragua där hon vistades mesta tiden och snart skulle vi få träffa henne. Dum Dum Girls med Heartbeat, Take It Away. Hanna hade varit ute på sin resa i 2 månader när hon nu skulle möta upp och träffa oss i Belize. Det var naturligtvis ett stort skäl till att vi valt just denna delen av världen. Under de månader vår dotter helt själv befann sig på andra sidan världen hade vi såklart kommunicerat med henne, men inte speciellt ofta. Mobil och Skype krånglade ständigt och täckningen var ofta värdelös. Jag anade också att visst trots en ovilja att ringa hem för ofta. Nu stod vi där i alla fall på den lilla flygplatsen och väntade. Äntligen skulle vi få se och krama henne igen. Så himla skönt. Och där var hon, brun som en pepparkaka och kläder i alla de typiska karibiska färgerna. Dottern var tillbaka. Jag visste som var kanon, men tiden går fort och alldeles för snabbt kom vi till den dagen när vi skulle åka hem. Detta skulle ske via Belize City, ett ställe man normalt inte stannar till i, men nu skulle vi övernatta där. Och i mina undersökningar av grova brott i världens länder hade jag till min förskräckelse upptäckt att den hade en av världens högsta mordsiffror. Detta är ett övrigt lugnt och fredligt land. Märkligt. Men förklaringen låg tydligen att vissa amerikanska gäng hade avknoppningar i stan och gjorde upp inbördes om knark och annat. Jag tyckte i alla fall inte att det skulle bli jättekul att vistas där. Inte ens ett dygn. Kvällen innan avfärd nåddes vi dessutom av nyheten att de hittat 3 personer i en lägenhet just i Belize City med halsarna avskurna. Gänguppgörelse igen. Någon sa att polismästaren var inblandad. Efter några timmars taxifärd gled vi så småningom in i stan och humöret var inte på topp. Motorvägen gick vid ett tillfälle rakt igenom en kyrkogård. Där mötte den en annan väg och i rondellen var det fullt med gravar. Jag kunde inte låta bli att tänka på att det skulle kunna bli en bra låttext. Tänk att bli begravd i en rondell i Belize City. Närmare centrum pekade taxichauffören på några till synes pittoreska kvarter och sa lakoniskt: "There, 3 murders yesterday." Jaha. Vi förskansade oss på hotellet och åt en lyxig middag på kvällen och firade att familjen hade haft ännu en kanonsemester. Men det var också en avskedsmiddag för Hanna. Men det förträngde jag den här kvällen. Det var inte förrän på morgonen efter jag riktigt förstod. Mitt humör hade inte varit det bästa och det var inte förrän nu som jag riktigt begrep varför. Vi hade beställt taxi till flygplatsen men den blev sen och vi hade bråttom när vi hoppade in allihop. Allihop utom Hanna. Hon skulle ju inte med. Hon skulle tillbaka till Nicaragua och vara borta minst 4 månader till, kanske ett halvår. Naturligtvis hade jag varit medveten om det hela tiden men som sagt, det hade inte sjunkit in. Varenda fiber i kroppen skrek att detta är bara så fel. En mamma lämnar inte sin baby. En pappa åker inte ifrån sin lilla dotter. Alltså sanningen inte bara sjönk in. När vi lämnade henne där på gatan och hon vinkande försvann bort, borrade den sig in hela vägen in i hjärtat. Vår lilla flicka hade inte kommit tillbaka för gott. Hon hade bara varit på besök. Hon var vuxen nu. Det här var Irma Franklin, Arethas stora syster, som sjöng Peace of My Heart. Ja, Hanna fortsatte sin resa och for till Guatemala och läste spanska några veckor. Sen tillbaka till favoritstället i Nicaragua igen. Sista månaden innan hon kom hem hade hon bestämt att hon skulle tillbringa på Jamaica. Ön där hennes absoluta favoritmusik kom ifrån. Detta gjorde att jag än en gång började oroa mig. Där var väl i alla fall farligt. Åtminstone i Kingston. Men precis som förut var Hanna bestämd och det verkar oundvikligt att hon skulle åka dit. Samtidigt tyckte jag det var lite kul för jag har alltid gillat reggae-musik. Eller åtminstone gjorde jag det i slutet av 70-talet. Det var inte Bob Marley som var stor då. Reggae var inne i någon slags gyllene period. Jag lyssnade inte så mycket på Marley som på några andra grupper. Det var Gladiators, Mighty Diamonds, Heptones och några till. Dessutom var den jamaikanska musiken så populär att det blev naturligt för många rockband att ha med åtminstone någon reggae-låt på plattorna. Paul Simon var väl först, men även Stones, Elvis Costello och andra man gillar. Faktiskt har även Wilmer X framfört en reggae-låt en enda gång. Och det var på den där första konserten på Pildamsskolan jag pratade om förut. Den konserten kan man förresten läsa om i en bok om mig och Wilmer X som kom förra året. Den är skriven av Micke Sjöblom, en författare härifrån Malmö. Och nu tittar jag på producenten och kollar om jag fick säga det. Det verkar okej. Men den där låten vi spelar, så, ja, den handlar om det mytiska Babylon som ofta förekom i reggae-texterna. Tyvärr hade jag missat hela budskapet och trodde att Bob och de andra sjöng om att de ville till Babylon, inte därifrån. Jag hade nog inte hängt med riktigt på religionstimmarna när vi läste om det judiska folkets exil och den babyloniska fångenskapen. Det blev inga fler försök att spela reggae. Mitt intresse försvann också rätt mycket i och med att musiken som kom från Jamaica på 80-talet började ändra karaktär, bli mörkare och mindre melodiös. Men det visade sig att Hannas resa skulle ge den en revival för mig. Jag började plocka fram mina gamla plattor igen. När det nu var ett faktum att hon verkligen skulle resa dit gjorde jag som jag ofta gör. Tar tag i situationen. I detta fall innebar det att jag kontaktade en gammal bekant som levt på Jamaica i många år. Vem kunde vara bättre på att ge tips än han? Ja, det var fler som hjälpte till och tack till er alla för detta. Med hjälp av deras råd och rön och vad jag läst mig till gjorde jag nu en enkel karta av Jamaica där jag ritade ut sevärdheter och platser som verkar lämpliga att besöka. I nordväst ligger de stora turistorterna och hotellen, inte så kul, och i söder Kingston. Men i nordost verkade det lugnt och skönt. Det tyckte jag Hanna skulle ta sig så fort och stigit av planet. Bara inte Kingston. Stanna inte i Kingston. Jag mejlar iväg mitt lilla resepaket och väntar på de första rapporterna. Jag får säga att jag var rätt avundsjuk också. Den här förhållandevis lilla ön är ju musikhistoria. Visst borde jag ha varit där och kollat in. Jag kanske inte för sent ännu. Givetvis stannar Hanna nästan hela sin tid just i Kingston. Och det gick hur bra som helst. Hon verkar redan ha fått mer skinn på näsan än jag någonsin kommer att få. Och det är väl bara att konstatera att det är skönt att ha fel ibland. Och det blev ju ett rätt bra utfall för mig också. Över 30 nyinköpta CD med underbar amerikansk musik. Allt från mento, rhythm and blues, ska, rocksteady och roots. Den här låten hade jag till exempel aldrig hört förut. Det var Nora Dean som sjöng om en pojke som har taggtråd i underbyxorna och som hon ska slå i huvudet med en tegelsten. Det är härlig kvinnokamp. Barbed Wire heter låten. Och apropå det, ni har kanske märkt att det nästan bara varit tjejer som sjungit i det här programmet. Det beror inte på någon kvotering eller något sånt utan för att jag helt enkelt tyckte det var en bra idé. I den typ av musik jag lyssnar på är den otrolig övervikt för män. Och hur mycket jag än älskar alla bredbenta grabb- och gubbrockare med sina Gibson-gitarrer som slänger med sitt hår, tycker jag ändå det är härligt att få släppa fram något annat. Det finns otroligt många bra tjejer, kvinnor och tanter inom musiken jag gillar men som allt för sällan kommer fram. Vi ska sluta i samma stil som vi börjar. Här är Linda Ronstadt tillsammans med Chuck Berry och Keith Richards i Sjukens Back in the USA. Jag heter Nisse Hellberg. Tack för att ni lyssnar.
Det var Sommar i P1 med Nisse Hellberg. Producent Henrik Jonsson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på sverigesradio.se/sommar. Där också finns en lista på musiken i programmen.